Okej, jag tänkte visa min väska. Men den är liksom krämvit.
Jag älskar att den har en stadig form.
Ja.
Sjukt snygg.
Jag kan verkligen rekommendera.
Influencers är en titel så ofattbart mycket i tiden.
Vi ska i alla fall åka och lämna in Ferrarin för försäljning. Och sen tänkte jag att vi skulle kolla på alternativ till nästa år. Vad kan det bli för bil?
Och om sådär 40 minuter så vet du allt som du behöver veta. För att du också ska kunna bli en influencer i vardagen.
Det som jag ska testa idag, det är en läpppump.
Åh herregud. Varför känner jag att jag vill sätta den här på min bröstvårta?
Hallå kära lyssnare och välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och Björn Hedensjö, författare och psykolog. Dagens ämne är informationskaskad. Vad det är som gör att du kan påverka andra att tycka att en medioker låt är det som ska bli sommarens stora hit. Varför en bok som inte nödvändigtvis är bättre än någon annan blir den mest lästa eller en film decenniets blockbuster.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden, eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar, så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka.
Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
En informationskaskad är när ett antal människor fattar samma beslut i sekvens, alltså en efter den andra. Mm. Och det här är ju nära besläktat till, eller hänger ihop med, andra saker som vi har pratat om i podden. Till exempel bandwagon-effekten.
Just.
Vill du repetera för lyssnarna
ja, vad det är? Ja, det är när en människa står i en kö och när jag går förbi så vill jag också stå i samma kö till samma restaurang. Jag vill göra det som alla andra gör. Jag förklarar alltså varför jag vill se samma filmer som alla andra vill se. Varför jag vill, ditt favoritexempel där när du var på Arlanda och såg hur en lång, lång, jättejobbig kö som du behövde ställa dig, och du ställde dig in utan att riktigt veta vart den ledde tills du till slut upptäckte att det var bara några turister som stod och glodde på en tavla.
Exakt. Och, och så hade det 200 människor bakom.
Känslan, man vill inte vara sämre.
Nej.
Finns det en kö så tänk jag stå i den.
Men det har också lite att göra med det här med brus. Sätter jag dig on the spot nu om jag ber dig definiera situationsbrus?
Det var väl att beslut vi fattar präglas av en massa saker som vi inte tänker på. Präglar dem?
Ja.
Det kan vara till exempel mitt humör just idag, eller om det är fint väder eller inte.
Mm. Om man är hungrig,
om man är hungrig eller inte.
Exakt, alltså sådana situationsspecifika faktorer som helt påverkar till exempel beslutsfattande då, utan att man har koll på det. Och för att ge ett konkret exempel så kan det vara, säg att jag har åkt fast för fortkörning och sen så ska jag ställas inför en domare, det funkar väl inte så rättsväsendet. Men i det här exemplet så gör det. Och så är det en domare som är hungrig och det är en domare som är trött. Alltså det kan vara lite olika. Och så av en får jag så här fotboja, av en får jag 6 månaders fängelse och så vidare.
Ah.
Så att det är så att säga, all avvikelse där är brus, oönskad variation helt enkelt. Och idag kommer vi in på det här med brus i grupper.
Mm. Alltså, grus.
Ja.
Gruppbrus.
Precis, för att minns du vad man sa om, eller man, vad Kahneman och company, hur de sa att man skulle komma till rätta med sånt här brus?
Nej.
Massans visdom.
Ja, just det.
Det vill säga att om man involverar många människor i någon typ av beslut eller skattning så blir det ofta bättre. Till exempel, vi hade det här exemplet med Darwins kusin Francis Galton, som för länge, länge sedan bad 787 bybor att uppskatta vikten hos en oxe.
Just det.
543 var vikten, den faktiska vikten. Medelvärdet av gissningarna blev 544, alltså bara 1 kilo fel.
Just det.
För att då fick folk sitta var och en och liksom uppskatta vikten. De hamnade väldigt olika, men själva snitt blir ofta bra. Så det är det som är massans visdom. Det är häftigt.
Ja. Är det därför vi håller på att rösta och har oss?
Ja, fast då kanske vi kommer in på det lite brusiga som jag nu ska prata om.
Mm.
För att i det fallet, om man skapar en grupp så tar den bort brus. Alltså man hamnar närmare det riktiga värdet så att säga.
Ja.
Men det förutsätter oberoende bedömningar.
Uff.
Oberoende bedömningar, det vill säga att de här byborna sitter på kammaren för sig själva och gissar också.
Men det kan väl aldrig vara oberoende, det är väl alltid någon som säger, det är Gösta som har dragit igång en jättekul oxetävling och Gösta vill jag imponera på, så jag tänker svara så här. Alltså helt oberoende är det väl aldrig, säger skeptiken Tomsgård här på andra sidan bordet.
Nej, ofta finns det ju liksom någon
känsla
någonting som stör lite grann.
En avsändare eller liksom ett uppsåt. Eller...
Men ju mindre sånt, desto bättre. Som du kommer att se när vi i det här avsnittet då.
Spännande.
Så att om man skulle istället då slänga in ett dussin bybor runt ett långbord.
Ja, där Gösta är på plats.
Där Gösta är på plats, med varsitt glas mjöd. Då säger kanske Stig... Först av alla liksom att den där, jävlar, har ni sett vilken tjock oxe? Den väger ju inte under 1,2 ton. Och då blir det inte längre en oberoende bedömning, utan då...
Just då färgas man.
Då färgas man.
Och... Även om man tycker Stig är en idiot så ankrar han.
Ja, precis. Han ankrar.
Ankring, hörni, det är ett annat avsnitt som vi har spelat in som har att göra med till exempel förhandlingar och sånt. Om jag säger att jag ska förhandla om semesterresan i vår familj och säger, hörni, vart åker vi? Bali eller Maldiverna? Vad tycker ni? Så frågar jag familjen. Då blir det helt uteslutet för dem, någon i familjen, att säga så här, jag tycker Skövde. Att man liksom har ankrat det. Man har,
ja.
Så. Men vi fortsätter. Stig har sagt att den där oxen väger inte under 1,2 ton. Och då plötsligt, 12 personer i rummet påverkas av det Stig just sa.
Precis, och då uppstår liksom grupprus.
Ja!
Och det finns då skojig forskning på det här temat. Mm. Här var en som jag tyckte var väldigt rolig. Amerikansk sociolog som heter Matthew Salganik. Han är forskare och sociolog vid Princeton i USA. Och det, hans mission, det var att ta reda på hur blockbusters, det vill säga såna här succéfilmer, eller megahittar i musik eller litteratur eller så, hur blir de till?
Alltså inte hur skrev författaren boken,
nej,
utan hur gick den från produkt till hitprodukt?
Exakt så. Mm. De skapade då en musiktjänst på nätet där man kunde lyssna på massa låtar från nya band. Jag tror att det var 48 stycken.
Mm.
Och det fanns 8 olika virtuella rum, så att säga. Och i vissa av dem så kunde man bara se vilka låtar som fanns. Och i andra kunde man se hur många gånger de hade laddats ner.
Mm.
Och sen slumpades deltagarna till de här olika rummen, så att det fanns ingen riktig, så att säga, skillnad eller viktig skillnad mellan de olika grupperna. Jättemånga personer som var inne och liksom stor studie då. Och så kunde man jämföra vad som hände i de här olika rummen. Och om låtarnas kvalitet ensamt avgjorde, vad borde hända då, Lina?
Samma bra låt. Jag är ju, tillhör ju team ifrågasätta objektiviteten hos begreppet kvalitet. Men om det handlade om en bra låt och att begreppet kvalitet var objektivt, så skulle ju en och samma låt toppa.
Ja.
Den som var bäst.
Ja, men precis.
Mm.
Du är lite skeptisk till det här då. Men jag typ tänkte så. För att, men jag har ju spelat musik jättemycket. Det var det typ det enda jag gjorde fram till jag var 25. Och sådär. Och jag har någon sån här fantasi. Jag och 750 000 andra sådana här gitarrspelande medelålders män, om att man en dag ska bara sitta ner och bara komponera något på datorn.
Ja, och det slår.
Och man bara publicerar den kanske under anonymt namn eller något sånt där.
Ja, och vad händer på nätet? Nej, men gud, siffrorna bara stiger och stiger. Folk klickar, folk får inte nog.
Exakt.
Folk får inte nog av Björns låt.
Och så har man helt plötsligt någon sån här...
Vem är han?
Vem är han?
Ja.
Man ser så här tidningsrubrikerna framför sig. Vem är han som har gjort den här otroliga låten? Man tänker sig att det skulle räcka.
Searching for Björnman, dokumentären.
Exakt. Men det funkar inte så. Tyvärr. Alltså det som hände var att det såg helt olika ut i olika grupper. Till exempel fanns det en låt som hette Lockdown. Det här var nya låtar då, från nya band. Så att det var ingenting som folk hade någon förståelse.
Nej, okej. Okay, som att säga, det här bandet brukar göra bra låtar. Exakt. Eller det här fick så fin review.
Precis.
Bla bla.
Det var en låt som hette Lockdown av bandet 52 Metro. Och den är inte bra, kan jag säga.
Nej.
Jag lyssnade. Den finns på YouTube.
Men är inte heller dålig.
Alltså den var lite catchy, men det var musiksmaksmässigt så långt från mig man kan komma då. Här blir en lite subjektiv åsikt. Ja, men den blev etta i en grupp. Då borde den gå bra i alla grupper, tänker man. Men den blev nummer 40 av 48 i en annan. Så att, okej, om det liksom inte är rå kvalitet i den här konsten, inom citationstecken, som avgör. Vad är det då då?
Smak.
Ja, visst.
Alltså, i en grupp så gillar man inte låtar som har så arga gitarrer. Eller
ja, men de här grupperna liksom skiljer sig inte åt egentligen. Alltså det är stora grupper av människor där liksom, som är slumpade.
Alltså det borde finnas det där.
Det är så att säga kontrollerat för alla andra skillnader.
Så det där liksom oxmätareffekten borde uppstått i alla olika grupper.
Precis.
Alltså det vill säga oxmätareffekten, den här att jättemånga gissar och då hittar vi ett medelvärde som ger oss någon form av indikation på något samlat, och att det
så
borde genomsnittligt landa ungefär samma i alla olika grupper. Jag fattar.
Lockdown borde ligga etta. i alla grupper, eller kanske två eller så. Men inte nummer, den borde inte ligga 40 i en grupp och ett i en annan.
Nej.
Utan det som verkade styra var tidiga nedladdningar.
Så att när jag klev in i gruppen och 14 pers slumpmässigt hade klickat på att lyssna på den, man var, oj, det här är den mest lyssnade, jag kör på den, hitten.
Ja.
Jag gör en bandwagon. Jag vill lyssna på det som andra vill lyssna på.
Ja.
Och sen bara förstärker det.
Precis. Och det som var lite fiffigt i den här studien var att man kunde både liksom streama låten, som ju då var någon slags indikation på intresse. Mm. Men sen kunde man också ladda ner den till sitt eget bibliotek, vilket var en indikation
här,
på att...
Det här var inte igår. Det här testet gjordes.
Nej, det var väl inte det då.
Nej.
Så att det var kanske mellan 5 och 10 år sedan. Och man kunde...
Spara
hem den. Och då var det att jag vill lyssna på det här igen. Jag tycker att det var bra, så att säga.
Mm.
Den första var mer en indikation på nyfikenhet eller intresse, kanske.
Ah, just det. Ja. Just även där ville folk spara hem, ladda ner den här låten. Fler gillade den, liksom.
Ja.
För att andra gillade den.
Exakt.
Det här är liksom essensen av mänsklig dumhet. Upplevelsen av att här går jag runt och tycker att en låt är bra, en film utmärkt eller en maträtt kanon, helt baserat på min egen unika, speciella lilla smak. Men i själva verket så är det helt andra saker som styr.
Precis. Så att det de kunde konstatera var att den här slumpmässiga variationen som är vad typ den första personen laddar ner, vad den har för smak. Den här lockdown, det var någon sån här skatepunk, liksom, typ min värsta...
Det, vet du vad, det hörde man nästan på 52 Metro.
Ja, alltså min värsta genre.
Det är en av mina bästa.
Är det?
Ja.
Okay. Alltså du kommer in någon som gillar det?
Du?
Ja. Ja, exakt.
Jag klickar på 52 Metro för att det här låter lite Green Day.
Ja, det lät väldigt mycket Green Day.
Och sen kommer du in och bara, Lina, lyssna på den här. Jag vill inte halka på efterkälken. Jag vill också lyssna på den.
Ja.
Och sen kommer sjunde personen in och bara, jävla vad den här var populär.
Visst. Och då blir man ju kanske, jag vet inte, alltså kanske blir man deppad, kanske blir man inte det. Men jag kan känna att man vill ju ändå att kvalitet ska betyda något. Alltså man vill att det ska finnas någonting i ett konstverk som gör att det... liksom slår och blir en global hit. Och det verkar finnas någon sån kvalitetsfaktor ändå, en sån dimension. Man gjorde det här luriga, man hade en kontrollgrupp där man inte fick se hur låtarna hade laddats ner, och den gruppen skapade då någon slags, alltså deras resultat fick bli någon slags...
Just det, för då hade de inte den där effekten som det är, kaskaden som vi pratade om.
Så att de fick definiera kvalitet då. Alltså att vilka låtar som var bra och inte.
Eller alltså vilka låtar folk tycker är bra och inte. Förlåt att jag tjatar om det där, men,
visst.
Kvalitet är liksom inte ett i sig evigt värde, utan något som sitter in the eye of the beholder.
Nej.
Har att göra med alla de här människornas smak. Så att när vi pratar om kvalitet nu så säger vi att det som föredras av flest.
Ja. Precis.
Vill du veta varför jag är arg på begreppet kvalitet?
Ja, visst.
Det är för att det har använts i jämställdhetsarbete, eller så här, i jämställdhetsmotarbete i evigheters evighet, när man har försökt förklara varför man inte har satt upp en enda pjäs av en kvinna, ett enda konstverk av en kvinna och så vidare. Att här ser vi till kvalitet, inte kön.
Nej.
För att behöver vi hålla på och kvotera en kvinnor hit och dit, och vad skulle det bli för skitfilmer då, eller för skitkonstverk etc. Och så har också idén om vad som är kvalitet, liksom, det har blivit så... Liksom, traditionellt väldigt manligt kodat begrepp. Mm. Alltså så här, en riktigt bra rocklåt kräver en bredbent man och en rivig stämma, och det funkar inte att någon liten bjäfsig hoppetossa står och sjunger. Alltså, massa sådana där idéer som är knutna till ordet kvalitet. Så det är min... Jag är liksom lite allergisk mot det ordet.
Jag fattar.
Om kvalitet.
Till den här, andra hade inte influerat besluten i den här kontrollgruppen, så att det var liksom en ren inom citationstecken lista, i alla fall över mest populära låtarna. Så, och sen så gjorde man så då i de här andra grupperna att man manipulerade de här nedladdningslistorna.
Ja, så man tog en låt lite vilken som helst.
Man vände på dem.
Ah.
Så att de minst populära framstod som mest populära.
Ah.
Den här förändringen påverkade popularitet mycket. Alltså det rörde om det, liksom avsett då. Men inte helt och hållet.
Mm.
Så att de allra sämsta låtarna nådde aldrig toppen.
Nej.
Och de allra bästa låtarna hamnade aldrig längst ner.
Nej.
Men annars så blev det...
Ja, de var villiga att tycka om lite vad som helst för att någon annan hade gjort det.
Precis. Så lyssningen på många lågkvalitetslåtar då, så att säga, ökade. Men inte nedladdningarna så mycket. Så att förändringen påverkade populariteten, men kvalitet var en faktor som ändå satte vissa gränser. Och återigen då braskar vi liksom för det här kvalitetsbegreppet. Sådär.
Fråga, behövde man lyssna på alla låtar? För det jag tror spelar in här, förlåt att jag dissekerar, men det här, det här är liksom...
Jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror att folk kunde nog browsa runt.
Ja, liksom. För att det som händer här, och nu blir det här symbol för mycket av det som jag har liksom ägnat en stor del av mitt liv åt. Mycket av det handlar ju om att ge en låt en chans. Mm. Hade det varit så att alla måste lyssna på alla låtar och sen tycka till, då tror jag att jag hade fått ett utfall. Men när det är så här, gå in och lyssna på låtar, och jag bara, den här har folk lyssnat på jättemycket mer. Jag ger den en chans. Uff, den var bra. Mm. Att faktiskt ens få den där chansen, och nu är jag plötsligt en kvinnlig konstnär som vill ställa ut på en konsthall, eller en pjäsförfattare som vill få min pjäs uppsatt och får inte chansen för att jag inte fått chansen tidigare, eller för att jag inte rimmar med hur andra som brukar få chansen ser ut eller skriver eller så vidare. Mm. Jag tänker att det också spelar in att så här, det här, för att någon ska kunna tycka att din låt är bra, så måste de ju först och främst ha lyssnat. Mm. Och att ens lyssna, att få incitamentet att lyssna, är något som jag tänker att den här kaskaden styr. Så att en första review som säger att den här låten är kanon, kanske inte säger till mig, du ska tycka att låten är kanon. Den kanske bara säger, ge den här låten en chans.
Mm. Precis.
Och så upptäcker du.
Jo, nej, men det ligger mycket i det. Men samtidigt var det ju så då att alltså den här lyssningen på lågkvalitetslåtar, inom citationstecken, ökade.
Ja.
Men inte nedladdningarna.
Nej.
När man manipulerade listan. Så att det var ju då så att man ofta gav en chans, men inte två chanser. Så att säga.
Fair point.
Men det var också så att de sämsta låtarna nådde aldrig den absoluta toppen, och de bästa låtarna nådde aldrig den absoluta botten.
Helt manipulerbara är vi inte.
Men vet du vad som hände då med den här manipulerade listan? Det här tyckte jag var så intressant. Man krympte så att säga hela marknaden. Alltså folk laddade ner 25% mindre.
Ah.
Alltså en kraftig...
Genom att påstå att dålig låt är det bästa vi har, så blev folk mindre intresserade av låtar.
Ja, exakt. Precis.
Ah.
Alltså falsk marknadsföring kan göra att man tappar förtroende för hela systemet, så kan man säga.
Ja. Ah.
Och jag tänkte på, du vet, ibland kan man ju se att en Oscar delas ut av något som främst verkar vara någon så här, liksom personalpolitik i Hollywood, eller att någon är kompis med någon annan. Alltså man bara, men vänta nu, den här rolltolkningen var väl visserligen bra, men var det den bästa i världen 2011? Jag tänker på den här mormon i Titanic. Hon vann väl bästa biroll?
Jo. Hur bra kan hon vara? Nej. Sitta där med något litet örhänge. Och
ja, men
liksom,
exakt. Ja. Alltså, jag menar, hon är säkert en kanonskådis som säkert har gjort liksom helt otroliga grejer under sin karriär. Men det
Lifetime achievement osar gör det.
Det osade lifetime achievement, ja. Exakt. Alltså, jag minns att jag tänkte då att man behöver liksom inte bry sig om de här Oscarsstatyetterna. Alltså, man liksom tappar lite förtroendet för hela systemet.
Just var det.
Poäng där. Och för liksom Hollywood på något vis.
Just det.
Och apropå det då, så läste jag en intervju med den här Gannik-forskaren.
Nej, jag trodde jag läste en intervju med den här gamla hon som spelade mormor.
Som han berättade om när han hade dragit de här forskningsresultaten för en väldigt etablerad och duktig manusförfattare som heter William Goldman. Det är ingen jag har koll på. Sådär. Men han hade bland annat skrivit en Stepford Wives och så.
Mm.
Och vet du vad han svarade när han fick höra de här resultaten? Han bara, jag vet redan det där. Det där är inte nytt för mig. Att jag inte kan förutse vad som kommer att funka. Mm. Däremot sa han så här. Jag vet vad som kommer att floppa.
Mm.
Jag vet vad som håller så låg kvalitet och är så dåligt så att det aldrig kan bli något.
Spelar ingen roll hur mycket annonser vi köper och hur mycket det kommer inte slå.
Precis. Men jag vet inte vad som kommer att gå bra. Av det som jag känner håller bra kvalitet så vet inte jag vad som kommer att flyga. Jag har lärt mig det under min karriär. Mm. Och det här överensstämde då med de här forskningsresultaten, att det var lättare att förutsäga så att säga, vad som skulle floppa än vad som skulle gå bra, även om slumpen var en stark faktor.
Just det, och han skulle då eventuellt, han kan också då förutse vad som inte kommer floppa. Det kommer inte bli en super-super-duper flopp. Det kommer inte vara den här ytterligheten av dålighet.
Ja.
Men vad som blir toppen, det kan jag inte.
Mm. Att det var överhuvudtaget då mycket lättare att bedöma i den usla änden.
Look, you've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. You've got to think for yourself. You're all individual.
Yes, we are. ni likadant. Se på mig. Alla gör ni likadant. Fuck yeah. Alla gör ni likadant.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, En tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Sen så det var en forskare som var med i den här studien. Han menade att det fanns ett antal saker då som är väldigt viktiga att ta med sig om man ska, så att säga, vill få till en världshit eller en blockbuster.
Ja, kul. Det skulle jag vilja få till.
Mm. Hans målgrupp var lite så här filmbolag och sådana saker. Så att kanske lite svårt att tillämpa på sitt eget liv om man vill skapa den här.
Nej, jag kanske vill skriva en bok, Björn.
Ja, precis. Men jag kan väl dra lite av det han sa, då får vi se om du kan använda det här. Mm. Jag tror kanske inte det. Increase the number of bets and decrease their size. Alltså
jättemånga bud, inte lika stort.
Fler, liksom ut med fler produkter med mindre budget. Istället för att göra en enda jättebudgetfilm.
Jaha, jag är filmstudion, filmmakare. Ja.
Istället för att lägga liksom $1 miljard på Titanic.
Ja.
Då är det bättre att göra 10 filmer med 100 miljoner i budget.
Mm-hmm. Gud, det kändes kontraintuitivt.
Ja, det är liksom en smartare approach eftersom det är så himla svårt att förutsäga framgång.
Ja.
Det finns så stark slumpfaktor där. En annan grej var att man ska ha liksom väldigt flexibla marknadsföringsbudgetar då, så att man kan...
Ja, nu börjar det flyga lite där. Då jävlar tar vi alla pengar från alla filmerna till den.
Precis. Den där independent-filmen går ju helt otippat svinbra. Slänger vi över pengar från Titanic-marknadsföringsbudgeten till den. Dåligt exempel med Titanic eftersom det var en sån monumental succé, eller liksom den största filmsuccéen i världshistorien.
Verkligen,
kanske.
Björn.
Dåligt exempel, men ni fattar. Och sen så det här med... De var tidigt på det här med liksom influencers då, som ju är så stort... Det är liksom ett yrke nu, men det var väl inte riktigt det då, tror jag, när den här studien kom. Att man ska liksom exploit naturally emerging social influence. Alltså att om det är vissa personer, en liten subgrupp som har börjat uttrycka sig liksom uppskattande om den här filmen, boken, låten eller så, då ska man se till att alla andra uppmärksammar det. Hörrni, har ni sett vad den här lilla klicken, vad de säger om den här... Så att liksom se till att andra upptäcker det.
Just det, för de blir det härliga omdömet som de blir Gösta.
Just det. Så att det här var några av de tipsen då som han hade.
Jag tyckte det var jättespännande och intressant. Jag har ju en historia i skivbolagsbranschen där det gavs ut en helvetes massa låtar, singlar, artister, när man verkligen bara, fast det här är medel. Det här är inte det nästa bäst. Kan vi inte istället bara ge ut det som är 10 av 10? Som vi verkligen, 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 varför ge ut något som vi inte riktigt vet om vi tror på? Idiotiskt, men det är inte dugg idiotiskt om man lyssnar på den här forskningen.
Precis.
Det är så man ska göra.
Ut
med det mediokra så vi ser om något flyger. Men då kommer mitt finger. Det här, tänker jag, bara gäller områden där den här väldigt diffusa kvalitetsmarkören smak styr. Bästa dammsugaren. Vi har jättemånga medelbra dammsugare, så får vi se vilken som är bäst.
Ja.
Så kan det ju inte funka.
Nej.
Utan alltså, när det är...
Där har man ju andra liksom, objektiva mått och sugkraft. Sladdlängd.
Ja. Sugkraft och sladdlängd. Men i det här fallet så är det ändå en så här, vi pratar om områden där det är fluffiga värden.
Ja.
Smak och tycke. Och där är vi då, gissar jag, extra påverkbara. För en 7 meter lång sladd är en 7 meter lång sladd.
Ja.
Medan ett jävligt bra riff, du kan lura mig att tycka att någonting är det.
Ja, precis. Och jag menar, ibland kan man ju känna att så här, varför gillar ni den här låten? Fattar du vad jag menar?
Ja,
alltså,
verkligen.
Ibland finns det en otrolig liksom, hook. Sådär, så att det är lätt att förstå varför den där ABBA-låten blev en sån global succé. Men ibland så går det inte riktigt att fatta vad som är hooken, så att säga. Och då tänker jag mig att, och då finns det säkert massa sånt här som är där och skvalpar och stör på något sätt. Alltså det kanske finns ett parallellt universum där den här, vad heter de, Ylvis, de här What Does the Fox Say?
Jag vet inte alls vad du pratar om, Björn.
Gud, men har jag missat den?
Jaha.
Den handlar om hur en räv låter. Det var tematiken, så att säga.
Det var kanske ingenting som ett skivbolag såg komma, så att säga.
Nej, verkligen, verkligen. Och jag tänker mig att det finns ett parallellt universum där den här inte blev en hit.
Mer exempel från skivbolagsvärlden. Det här med sommarhits.
Ja.
Alltså, hej Monica, hej på dig Monica. Och, alla såna låtar som bara liksom slår något så in i bomben, ja. Specifikt en sommar. Där var det ju verkligen att man satt så här och bara okej. Okay, man kört vilken skit som helst. Men det är inte så att hej Monica var en skit. Den tyckte jag var kanon. Allt ska ut. Och sen är det bara liksom, den låten som rätt person i P3 presenterar på precis rätt sätt när de säger en grej som gör att någon någonstans nått. Och så bara okej, det är den. Och den kommer att bli enorm. Och alla de andra kommer att bli absolut ingenting. Ja. Alltså ett jätteglapp liksom mellan...
Varje sommar brukar vara en ganska så här medioker eller generisk latinolåt.
Despacito.
Exakt. Precis. Det är ju inget speciellt med den. Det finns ju så här 75 000 sådana.
Nej, 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 baila, baila.
Ah. En per sommar. Ah. Och det känns som att man, den är bara framdragen i någon så här tombola liksom.
Så och det är den säkert. 900 låtar och sen så just tombola-plocket var det du vill komma till i med den här kaskadgrejen.
Ah.
Någon som i tidigt skede säger vad bra.
Du ska få ett annat exempel på hur liksom starkt det där kan vara.
Mm.
Det var en israelisk studie då, där man hade ett liksom Facebook-liknande upplägg, fast det var inte Facebook, utan man hade en någon slags webbsajt med berättelser på, korta berättelser som folk fick läsa.
Mm.
Och sen så fanns det, kunde man kommentera, och precis som på Facebook kunde man sätta en tumme upp på kommentarerna. Och sen så gjorde forskarna så då att de ibland autogenererade en tumme.
Någon fick låtsas 245 likes.
Nej, alltså bara ett snabbt.
Så,
här, så fort den här kommentaren publiceras, in med en tumme.
Mm.
Spelar ingen roll vad det är för story, spelar ingen roll vad det är för kommentar, in med en tumme bara.
Mm.
Slumptumme.
Mm.
Vad tror du att den här fick för effekt?
Nej, men då tummas det på.
Ja. Efter att ha sett
tumme föder tumme.
Tumme föder tumme, något så in i, alltså oaktat innehåll.
Mm.
Så efter att ha sett ett första positivt omdöme så ökade chansen att nästa skulle ge ett positivt omdöme med 32%. Och här fanns också en långtidseffekt som var så här, att 5 månader senare när man följde upp då, så var den konstgjorda ökningen av popularitet i medel 25% upp liksom.
Oj.
Ja, så att, vad lär man sig av det här då?
Att 25% av det positiva omdömet du får för någonting kan vara konstruerat av en första låtsaslike.
Precis, så att vill du boosta någon, vill du boosta en kompis, in och liksom lajka... På en sekund.
Ja, men det är så här, första likenskräcken har man ju.
Ja, precis.
Och det vet du vad, det är ofta, om det är något, bild, text eller så, som är lite on the edge, alltså en viss sprängkraft, det är inte bara så här fint väder, utan det har liksom, då är man ju så här, vänta, jag väntar med första liken, för att jag vågar inte riktigt gå så här, ska jag verkligen kvalitetsmarkera det här skämtet som dansar på kanten?
Ja, just det.
Så väntar man lite och så bara... En gör det och det är rätt person och då bara fjum, kastar man sig in.
Alltså, det händer
bara,
att man,
jag likade det här ju. Så pass mycket. Mm. Ja, så länge har jag gillat den här.
Det händer ju att man gör så och när man gör det så det är ju inte i de ögonblicken man respekterar sig själv som nej, allra mest.
Absolut. Nej, absolut inte. Jag respekterar inte andra heller eftersom jag har så här, tweets vars skämt har fått verkligen vingar.
Ah.
Man bara, fast det där var alltså topp 314 av mina Twitter-skämt. Vad var ni när jag hade ett riktigt, riktigt bra sånt?
Jag minns en särskild Facebook-status som du skrev.
Jaså?
Som var så här, hoppla, då har man tagit körkort, typ.
Skäms, skjut mig.
Nej, vadå? Det är väl inget fel på det?
Nej, jo, alltså...
Du berättar om något som hade hänt i ditt
liv.
Ingen
verkstad, ja men tråkigt.
Ja, du skrev, du var naturligtvis roligare än så.
Ja.
Men det var liksom inte så mycket mer än bara den enkla informationen. Som ju var liksom, alltså det blev ju en sån liksom galaktisk likefest av det
där. Ja,
ja. Och jag minns att den där liksom poppade upp i min feed. I, såhär, jag tänkte så här, jag kommer ändå från Luleå, man tar körkort när man är 18, det är, liksom inget, det är ingen stor grej. Så att jag känner så här, kul för Lina, men jag behöver liksom
33
inte...
33 år gammal, så det är inte ens som att jag var 70, utan det är liksom vanlig gammal ålder för körkortslagande.
Jag likar gärna hennes grejer, men just den här behöver jag liksom inte.
Nej.
Men sen så, eftersom den blev så liksom otroligt likad. Den liksom toppade feeden i liksom veckor. Så här, nu har 1300 personer satt en tumme på. Så till slut så gjorde jag också det.
Ja.
Det här är någonting man ska gilla liksom.
Den tummen hade jag behövt på den här tweeten som jag skrev häromdagen. Varför heter det bebis och inte mood swing manager?
Den fick du en like på.
Ja, men,
det tyckte jag var
typ
kul.
Typ 8. Men den... Alltså, skulle du ha de här två kvalitetsmässigt, de här två textraderna bredvid varandra.
Ah.
Du är inte hopplig att tog körkort som liksom ska få tummen.
Nej.
Du är mood swing manager.
Men tänk om Barack Obama hade gått in och satt en like på den.
På min mood swing.
Efter 10 sekunder.
Ja. Nej, men alltså,
då hade vi sett en kaskad. Så att,
men är det vi kommer till i det här avsnittet, Björn, att vi är alla Baracks med en potentiell tumme?
Ja, så är det. Precis.
All my other friends who saw my Paris pics, they clicked like. You were the only one who didn't click like.
Oh, I guess I just didn't get around to actually clicking like on them. I promise you, the second you guys leave, I am gonna go upstairs online and I'm gonna click like on every single one of them.
Honestly, honey, it makes no difference to me.
Nu hämtar jag ett exempel från Kahneman då, hur det här kan funka liksom väldigt vardagligt.
Ja.
Säg att du har en grupp om 8 personer som ska bestämma sig för kandidat A, B eller C. Ett möte på jobbet, en rekryteringssituation. Och Jonte, som sitter här runt bordet, en av 8, han pratar först och föreslår kandidat A. Liselott, som är 2, att säga vad hon tycker. Hon har inte någon särskilt stark uppfattning, men hon litar på Jonte.
Just det.
Så hon säger också A. Hanna, som är 3, hon föredrar egentligen kandidat C. Men hon tänker så här. De 2 som redan har sagt kandidat A, eller föreslagit kandidat A, de måste ha gjort det av en anledning.
Just det.
Så att hon ändrar sig.
100% hittills har tyckt A. Så vem är jag att gå emot det?
Och det här, det är liksom typiskt för hur ofta ser det ut i såna här situationer. Och vad tar man med sig från det? Jo, det kan vara en otrolig faktor att uttala sig först på möte.
Just det.
Att vara den som först tar till orda. Man har liksom chansen att sätta ramen för beslut. Och det, här, det finns jättemycket forskning på det här. Alltså det är grupper som på ytan ser likadana ut, har samma förutsättningar, samma beslutsunderlag. Inga liksom avgörande skillnader. Kommer fram till helt olika slutsatser. Ofta då beroende på den här kaskaden. Vem som pratar först.
Jävlar, alltså där hade man, om man var den företagsledaren som skulle be de här 8 personerna att välja vilken kandidat vi ska rekrytera. Det isar i mig när jag tänker att så här kan det gå till. Och den perfekta kandidaten C föll bort redan enkom för att jag inte tog till orda först.
Ja, precis.
Att man då okej, vi skriver ner våra favoriter och så kommer vi med våra lappar. Det har jag ibland tvingats göra och tycker, varför ska jag först sitta i 2 minuter i min post-it-lapp och skriva olika saker? Sen ska jag ta med den när vi sitter runt bordet och så ska jag läsa ifrån den. Gud vad löjligt, vad är frågan om jag vill en vuxen människa? Så bara, nej, du är tydligen inte en vuxen människa. För att först när du har, om jag till exempel har skrivit kandidat C för hen har sånt lysande CV, då är det ju ganska mycket svårare för mig att säga, jag tycker som Jonte A. För i min hand har jag ju C-lappen. Ett litet tips på hur man skulle kunna
verkligen göra. Det är då man får till massans visdom.
Ja.
Det är då man får till den här korrekta snittet så att säga på oxens vikt, för att gå tillbaka till den.
Negativt fungerar likadant. Säg att jag har skrivit en bok och den kommer ut idag. Och det första som händer är att DN skriver att det här var en riktig klyschfest.
Ja.
Tomskords roman om sädesärlor.
Ja.
Den håller verkligen inte måttet. Då kommer inte andra recensenter kunna hålla sig.
Precis.
Då kommer ingen annan säga, fast jag tycker kanon. Det här har jag varit inne på. Om den som tycker först tycker någonting dåligt, varför tar det extra mycket emot för mig att tycka att det är bra då? Om den som tycker först tycker att något är bra, Lex, trion, Johanna Hedman, den här Hedström Hedman, Johannas bok, trion, där bokförlaget gick ut och sa att den här är så älskad världen. Det är köpkrig.
Ja.
Oj, vad hyllad den har blivit redan. Och sen blev det ett helvetes långt jävla kulturdebatt om huruvida det var bra eller dåligt av dem att göra så här, och att den här boken absolut inte levde upp till
hypen
som kanske dess fanns.
Jag blev så sugen att läsa den här boken på grund av den här
debatten. Ja, vad kul.
Så att, precis. Jag känner att jag unnar henne all framgång. Och
det, jag med. Mm. Köpte boken direkt. Nej, fick boken direkt av Alex i present. Men föreställ dig, nu, låt vi iklära oss kritikerhatten. Alla vi är litteraturkritiker. vi är inte de här stora som ger oss in i debatten, men vi har en liten bokblogg. Mm. Och sen säger någon att den här boken är jättebra. Då skulle jag, det skulle inte ta emot för mig att säga så, nej, fast jag tycker faktiskt inte det.
Nej.
För då känner jag mig lite fräsch och lite smartare. Och
du
lite,
skulle liksom göra det liksom tvångsmässigt?
Nej, inte tvångsmässigt, men jag skulle inte hata att vara den med lite finare smak.
Just det.
Men varför har jag en fulare smak om det är på det omvända sättet?
Precis, vet du vad jag tänker mig att det har att göra med?
Nej.
Jo, jag tänker mig att det har att göra med att det enda de här litteraturkritikerna har är liksom kulturellt kapital.
Mm.
Hänger du med? Alltså, de har inte jättemycket pengar på banken.
Nej.
Så att säga. Eller våldskapital eller andra typer av kapital. De har det.
Kul med litteraturkritiken som är så jävla mucklig och hotfull.
Det tycker jag. Det är en rolig, det skulle vara en rolig romanfigur.
Den här boken är kanon.
Ja, precis.
Säg emot mig om du vågar. Victor Malm.
Baseballträ med spikar i handen. Liksom. Ja, exakt. Nej, de har sitt kulturella kapital. Mm. Och så att säga, de riskerar ju det på ett sätt. Då, de, alltså, så att säga, den här liksom, rynkade näsans livshållning är ju deras utgångspunkt. Och om man är liksom, en glad entusiast, då riskerar man att man sticker ut för mycket så att säga, och riskerar att tappa i kulturellt kapital. Så att jag tror att det är en förlustaversion helt enkelt. Man är rädd att förlora det man har.
Ja, och då är det säkra för det osäkra. Det tycker jag är dumt. Jag har aldrig varit negativ nästan någon gång i hela mitt liv, vilket gör mig till en korkad entusiasten.
Jag var ju på bokmässan här om veckan och jag var tvungen att debriefa efteråt. För att där träffar man ju många sådana kritiker då, och de är ju fantastiska och smarta och så på alla sätt och vis, men de känns ju inte speciellt liksom livsbejakande. Alltså det är ju bara går runt och liksom verkligen med så här, man går in med en rynkad näsa i varje given situation i livet på något sätt och så. Har att göra med det här att man måste bevara sitt kulturella kapital, tror jag, som är det enda kapitalet.
Men det är ju inte bara kritiker, alltså till vardags. Fyra personer säger den här maten var ingen god. Om man är den och säger, jag tycker jättegott, då är man ju dumbommen.
Jo, om man är en person som bryr sig om den typen av, så att säga, om man jag har liksom foodie-kapital, är du med? För att jag har inte det till exempel, och därför kan jag glatt säga att den där pulvermosen var kanon.
Men kan det inte vara så här? Jag är så himla, himla finsmakare, så att ni pöbelätare som minsann helt utan finlir, ni tycker att det här var äckligt, ni har inte fattat höjden av godhet på den här maträtten. Förstår du? Varför är det aldrig så att den som kan mest tycker att något är bra när alla andra tycker dåligt? Varför är det alltid det finaste och mest kunniga att kritisera det andra gillar?
Därför att man då signalerar på något vis att man signalerar att jag har lätt att vara kritisk, för att jag har det här liksom kulturella kapitalet eller det foodie-kapitalet. Jag kan liksom se saker ni inte kan se och så vidare.
Och då borde det vara, jag kan se att det här är gott när ni andra inte fattar det. Ungefär lika ofta som det att jag kan se att det här är.
Jo, men så kan det väl också vara, tänker jag, på de här liksom superdyra restaurangerna.
Där just det, dildimma med gammal påfågelöga. Man bara blä.
Just det, säger
alla.
Men
bara, nej, krisp.
Exakt.
In many ways the work of a critic is easy. We risk very little, yet enjoy a position over those who offer up their work and themselves to our judgment. We thrive on negative criticism, which is fun to write and to read.
Någon annan studie här, Michael Macy på Cornell, som kikade på hur det här kunde påverka politiska sammanhang. Han undersökte då i såna här onlineforum, republikanska och demokratiska i USA, det vill säga höger- och vänsterforum helt enkelt, om det var så att en tidigt anammad åsikt i ett forum snabbt fick spridning och hur det liksom påverkade då i den andra schatteringen, den andra liksom politiska gruppen. Och då kunde man se att även där fanns en stor liksom slumpfaktor. Att om det var så att ett par individer tidigt liksom högg tagen och frågade oss att vi tycker så här, då spred det sig i gruppen, och i motståndarteamet så blev det då lätt så att man intog någon slags motsatt hållning. Men det verkade nästan liksom slumpmässigt ibland.
Mm,
och det här fick mig att tänka på en aktuell händelse som var det här med, ja, men coviden. Och hur liksom den, vad ska man säga, progressiva politiska hållningen i till exempel Sverige och USA var motsatt.
Just det, alltså, det är jätteintressant.
Eller hur?
Att här är vi framkant så vi tycker att det inte ska vara så mycket restriktioner.
Ja,
och de bara, vi är framkant så vi drar i bromsen riktigt tidigt.
Ja, ja. Så att helt plötsligt då så liksom progressiva på varsin sida av Atlanten hamnade i helt olika politiska läger på ett lite förvirrande sätt. Och känner jag, det hade lika gärna kunnat bli precis tvärtom.
Ja, 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 visst.
Beroende på tidiga, lite slumpmässiga händelser, vem visst. Som säger vad. Och det tänker jag är nog ett väldigt bra exempel på den här liksom, informationskaskaden då.
Just det. Men då betyder det, om jag ska försöka snabbt sammanfatta det här, så blir du en influerare för dummies. Ja. Du vill påverka.
Så blir du influencer i din egen vardag kanske.
Mm, med de här 12 personerna runt bordet, eller du kan göra din brollas risiga låt till en hitlåt och så vidare. Vad har vi då? Jo, vi ska snabba med en första like, för andra kommer att vilja likea det.
Ja, men precis. Snabba med en tidig like. Man ska vara gärna prata först på mötet.
Just det.
Var personen som liksom ramar in en frågeställning, ett problem, ett beslut. Det har en enorm effekt. Och sen så är det ju saker som, det finns ju annat som spelar in, och det är sånt som jag tagit upp i andra avsnitt, till exempel övertygelse och karisma. Mm. Hur övertygad man verkar om att kandidat A är nummer ett.
Just det, och även det här med ankring liksom.
Japp,
så precis. Här värdefull är den här kandidat A.
Yes, det finns ju liksom andra faktorer som spelar in. Det kan vara att man inte vill framstå som en liksom nejsägare eller besvärlig eller motvalls. Det kan vara ett skäl till att man inte opponerar sig sådär. Man kanske inte vill ta den sociala risken att stötta en förlorare. Man kanske inte vill ta ansvar för att föra fram en annan kandidat som man, alltså då blir man lite ansvarig för den personens resultat sen och så. Alltså det finns mycket som spelar in i mixen här, men huvudbudskapet idag är att så här, var tidig och var tydlig med din åsikt, hållning, like, förslag eller så har du chansen att sätta igång en kaskad.
Och huvudbudskapet till alla oss andra som faktiskt skapar kaskaden genom att haka på är: reflektera lite sekund. Varför tycker du om just det här? Vad beror det på? Är det din egen förträffliga smak? Eller är det så att den där första liken påverkade dig lite mer än vad du tror? Tusen tack för idag! Säger jag, Lina Thomsgård, och författare och psykolog Björn Hedensjö. Vi har spelat in detta avsnitt hos Beppo. Det är klippt av Peter Malmqvist och producerat av ljuvliga Klara Wallin. Och avsnittet som vi tipsade om i det här avsnittet, för alla er som vill veta mer, är avsnittet om bandwagon-effekten, avsnitt nummer
11.
Det är avsnittet om ankring som är nummer
8.
Tusen tack, hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.